Jag var 14 år så kom filmen Tillbaka till framtiden ut. Det har blivit en av mina all time high favoritfilmer. Jag tror den kom ut 1985, ettan, och sen så tvåan kanske 87, 89 och trean kom 1990. Vad jag ska göra idag har egentligen inget med filmen att göra, utan jag ville bara väcka ditt filmintresse. Nej, det är faktiskt så att vi ska gå tillbaka i tiden. Inte så långt som tillbaka till Jesu tid, men strax efter det. Och vi ska ge oss på en story, en berättelse som faktiskt inte finns i Bibeln, men som finns väl dokumenterad i historien. Så om vi bläddrar igen så ska ni få se en bild på en farsa och två söner. Farsan har ni till vänster, han heter Vespianus. Han regerade 69 till 79. Han fick en son som hette Titus som regerade 79 till 81, ganska kort. Och sen är det lillebrorsan Domitianus som regerade 81 till 96. Det här är den flavianska regeringstiden i Romarriket. En av de vidrigaste av allihopa. Vespianus var den som invaderade Jerusalem och erövrade Jerusalem. Han var den som krossade hela Jerusalem år 70 efter Kristus. Och Titus var den som på något sätt stroke the final blow. Han omintetgjorde Jerusalem. Och för det reste pappa Vespianus Titusbågen i Rom. Ni kan få se den på en bild. Bara för att hedra sin son och tacka honom för allt han hade gjort så reste han den här gigantiska bågen. Och om vi säger att fem av oss här idag fick åka, Dick, Saskia och Karin och Daniel och jag, vi får åka på tidsresa, för det finns bara fem platser i den här DeLorean. Vi får åka till Rom på den här tiden då det här begav sig. Domitianus leder oss igenom den här Titusbågen som är en av de största bågarna. Liksom, den är sinnessjukt enorm. Är det någon som har sett den? Upp med en hand. Flera stycken. Ni kan få se bara lite grann. Ni får se en närbild på en av stolparna. Här är hur judarna fördrivs ur Jerusalem av romarna. Längst upp i vänstra flanken så ser ni den här sjuarmade ljusstaken som är symbolen för Israels folk på något sätt. Deras urkund, vad de är, deras identitet som fördrivs. Så under århundraden ville inte judarna i Jerusalem gå under Titusbågen. För det var förenat med en sån skam och en sån vansinnig förnedring. Det är Vespianus, det är Titus och det är Domitianus. Och jag ska inte säga att de är de värsta killarna i Roms historia, utan det har varit lite risigt var till mans med de här ledarna. Men det här är nog några av tre topp i alla fall. Det är bara bra att ha med sig det här i historien. För om vi nu bläddrar igen så ska ni få se Colosseum. Det här är byggt av 100 000 flyktingar. Vi skulle nog kalla det slavar. 100 000 slavar som blev landsförvisade från Israel. Och blev slavar i Rom för att bygga Colosseum. Colosseum sitar ungefär 50 000 människor och byggdes av det guld som Domitianus och hans pappa och brorsa snodde i Jerusalem. Så alla de här fångarna byggde på det som de själva hade blivit bestulna på. Bara ha med det nu. För nu ska vi bläddra igen. Nu har vi på något sätt gjort en tidsresa och så får ni se att det här är insidan av Colosseum nu. Och på den platsen där Domitian satt och regerade, när allt var färdigbyggt så bestämde han, vi ska ha ett 100-dagars party. Det ska vara fest för mig och det ska vara fest om mig och det ska vara fest till mig. Därför att han har tryckt nya pengar och på de pengarna är det hans face och där står det min Herre och min Gud. Men grejen är, när vi kommer, vi fem ifrån framtiden, så är det bara en av oss som kan latin. Så den får föra vår talan och vem ska det vara nu då? Vi får nog säga att det är Karin som är ansvarig för latinen i vårat gäng. Så när Domitian frågar oss, kan inte ni berätta om romarrikets framfart år 2019? Och då säger jag, vem ska ansvara för det här? Och så utser vi någon som ska förklara. Hur gick det egentligen? För de här gubbarna, de erövrade ju i deras tycke den då liksom angelägna eller den då liksom intressanta världen. Men grejen är att ni ser ju att mitt på Colosseum, på den platsen där Domitian satt eller stod eller där hans tron satt, så har någon rest ett kors. Och det gör att vi känner oss lite obekväma när det kommer till den här frågan. Hur ser romarriket ut år 2019? Och till slut så vill du ha den ärliga svaret, Domitian, så är det faktiskt så att vi kan bläddra igen. Romarrikets framfart 500 före Kristus, 300 före Kristus. Ser ni vilken enorm utveckling? De bara intog mark efter mark. Nu är vi snart framme vid år 0. Kolla vad stort det var. Men nu händer snart något. 300-talet så börjar det minska. 360 är de inte gjort. Och sen blir det bara mindre. De här gubbarna, jag höll på att säga gummorna, men det var bara gubbar. Vi kan bläddra igen. De här gubbarna kallade sig själva för världshärskare. De gav sig själv titlar i breven och skrev under med din Herre och din Gud. De titulerade sig själv som allsmäktig. Bara Domitianus, han hade 24 äldste som alltid gick med honom när han gick på stan. 24 äldste klädda i vita rockar som sjöng hans lov. Han hade med sig en liten dvärg bara för att han skulle känna sig stor och överlägsen. Domitianus tvingade sin fru att kalla hennes man för min Herre och min Gud. De av er som kan något om grunsens historia ser att är inte det där Kurt Cobain? Så det där är ju tidigt 90-tal när sångaren i Nirvana åker till Colosseum för att se det som nu bara är ruiner. Det är inte mer med det. Utan det är något annat som har hänt istället. Så det här är om inte gjort. Och på den platsen där han som ledde alltihopa satt står nu Kurt Cobain och säger, här står ett kors. Här har någon rest något annat istället. Så. Den pyjamasklädde landsortssnickaren från förorten Nazaret i Ingemanslandet Galileen har skapat en världsomvälvande trend. Nej. Inte bara en trend, det räcker inte. En rörelse som inte viker sig. Som inte ger upp och som inte kastar in handduken. Den är liten, den är föraktad, den är skrattad åt, den är omintetgjord av arméer genom historien. Men ändå överlever den här rörelsen, ledd av denne kringresande rabbin, och den överlever allt. Till och med, och nu då, hör och häpna, rabbinens egen död. Det är oftast då rörelse dör, när ledaren dör. Att nu är det lite kört. Och våg efter våg av förföljelse har försökt att krossa den här gräsrotsrörelsen. Men den är trots allt fortfarande helt ostoppbar. Man möttes i templen, men man möttes också i hemmen. Man hade varken tillgång till Facebook, Twitter eller Instagram. Ändå kom folk till tro, omvände sig och lät sig döpas i den uppståndes. Från en 12-mannagrupp som helt plötsligt blev 11, så har det blivit en världsledande maktfaktor. Och man tänker ju att Jesu död år 30 skulle gjort slut på spridningen, eller åtminstone förändrat eller förvanskat hans lära. Men så är det inte. 2000 år senare. Och lyssna nu bara, här är tillväxtkurvan från 12 lärjungar till 30 miljoner följare bara de första 350 åren. Den är fortfarande helt oslagbar bland världsreligioner. Och fortfarande, det här säger BBC, den engelska tv-kanalen, det här är fullständigt fenomenalt. Andelen i världen som är kristna är över 32%. 2,5 miljarder. De topp tre största nationerna, kristna nationerna i världen är USA, Brasilien och Mexiko. Brasilien räknar man med att 95% av befolkningen räknar sig som kristna. Så om vi bläddrar tillbaka till den där Colosseum, så hade vi ett bibelord där också. Där har vi den. Hebreerbrevet 12 och 28. Vi får ett rike som inte kan skakas. Jesus själv säger, var inte rädd du lilla jord. Min fader har beslutat att ge er riket. Men ärligt talat, innan de här tre kejsarna kom på plats så fanns det en som hette Nero. Han satte kristna på pålar i sin trädgård, i sitt palats. Lindade in dem i olja och tände på. Alltså romarriket, det var ingen som överhuvudtaget ifrågasatte det. Ändå är romarriket bara historia nu. Det var säkert så att delar av den informationen jag gav er om Domitianus och Titus och Vespianus, det kanske var lite nyheter för dig. Därför att det är, precis som vi har konstaterat, väldigt gammal antik historia bara. Av alla de kejsarna som fanns i romarriket så är det bara en som blir omnämnd i Bibeln. Och det är Augustus. Och det är bara för att han bestämmer sig för att det ska bli någon form av skattskrivning. Så enda anledningen till att han är kvar är att han är en fotnot. Alltså en liten sidoeffekt av att Jesus föds i Betlehem. Jesus föds inte ens i Jerusalem eller i palatset eller i Rom eller den dåtida liksom ledningen, utan långt bort i stanien i förorten. Ändå sitter vi på Öckerö 2000 år senare och konstaterar var någonting i det han gjorde som fortfarande håller. Det var någonting som bara, men du, vi är ju kvar. Romarriket är helt utdött och vi får googla oss till information för att få reda på hur var det egentligen. Vi bläddrar igen. Matteus 16 och vers 16-19. Och de här läste jag nästan exakt för 3 år sedan i en gudstjänst här. Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du Simon Barjona, att ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket och allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Oerhört spännande text. Anmärkningsvärd och angelägen och fortfarande aktuell 2000 år senare. Bara en liten side effect av den här texten är ju faktiskt att Petrus, är det inte han som sviker sista natten i gänget? Är det inte han som till synes kastar in handduken och säger, jag mäktar inte med längre? Några dagar senare kommer Guds ande över honom och 120 i översalen. Och the rest is history. Och romarriket är ute. Och det är 1-0 till Jesus redan innan matchen har börjat. Där är vi idag. Det här är vad vi har att bygga på. Jag är väl medveten om att många av oss tog sig en rejäl funderare igår eftermiddag eller igår kväll när vi hade sett NFU-siffrorna. Känner, hur ska vi göra här nu? Hur ska vi lösa det här? Hur ska vi leda det här framåt? Tänk nu om Domitianus får den här informationen av oss. Och vi fem känner oss lite malplacerade. För nu har vi liksom förklarat att ja, men tyvärr är det så Domitianus att du är en av de sista kejsarna och vad menar ni? Jo, men det är så här. Kommer du ihåg snickan ifrån landet? Du, Galileen. Han, en gång så sa han att dödsrikets portar. Va? Säger Domitian. Säg det där igen. Nej, han menade, alltså, vet inte riktigt. Han sa det till lärjungarna. Han skulle väl peppa dem. Ja, säg det där om dödsrikets portar igen. Därför att Domitianus har byggt en arena som sitar 50 000. Och på den arenan slaktar han judar och kristna. När någon dör så ska det inte komma in en nu levande faktisk fysisk person. Utan det ska komma in någon form av avgrundsgud. Som på något sätt tar hand om dem och bara för dem av plan. Så om vi bläddrar igen så ska ni få 4 punkter från Matteus 16. Församlingens vittnesbörd, du är Messias, den levande Gudens son. Församlingens grundfundament, på den klippan ska jag bygga min kyrka. Församlingens kvitto, dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Och församlingens auktoritet, jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Då är det punkt nummer 3 som är viktig för Domitianus. Därför att dödsrikets portar ska aldrig någonsin få makt över den. Och Domitianus bara, va? Vad sa du? Dödsrikets portar. Vad menar du? Nej, men det var det Jesus sa. Exakt vad sa han? Det var någonting med Hades. Vadå Hades? Känner ni till min show, säger han. Nej, vi har ju aldrig varit här. Vi kommer ju från framtiden. Vi har ingen aning. Vi har bara läst Bibeln och den här texten är på något sätt grundfundamentet till varför församlingen överlever. Grejen är att det här ordet dödsriket, det är den masken som Domitianus satte. Den där svarta, mörka masken, den som skulle släpa ut judar och kristna från arenan när de väl har dött. För då kom man till Hades. Då tog Hades över. Och så kommer vi från framtiden och säger, jag är jätteledsen att behöva säga det här, Domitianus. Det känns som bad news för dig. Men dödsrikets portar har ingen makt 2019. Därför att makten tillhör Gud och Guds församling. Det finns inget romarrike längre. Finns det inget romarrike? Nej, det är tyvärr rätt slut på den grejen sen 1600 år. Lite drygt. Där landar den här texten då. Så när vi då kanske år 80 står och pratar med Domitian och försöker förklara oss lite grann och kanske ursäkta oss lite grann, så har vi en hel del att falla tillbaka på. Därför att vi ska inte liksom överbevisa honom om att vi är någonting, utan vi får bara berätta att vi är någons. Och den någon har bestämt sig för att bygga sin församling. Så hur det än blir och hur det än ser ut och hur NFU-siffrorna än säger att det här måste förändras, så är det helt enkelt möjligt. På grund av vad han sa där och då. Domitian, han tänkte ju att jag bygger den där stora, farliga, läbbiga liksom Darth Vader-masken och slänger på den på en människa och så släpper vi ut de kristna och så släpper vi ut judarna. Och till slut får vi säga att trots all förföljelse mot judar och mot kristna så har den här grejen överlevt. Blomstrat och 2,5 miljarder människor över hela vår jord räknar sig som tillhörande denna kyrka som övervinner Hadesportarna. Som övervinner den där masken som ser så läbbig ut. Men inte har någon egentlig makt eller kraft eller auktoritet alls i jämförelse. Och här börjar Domitian liksom undra, är det på riktigt detta? Är det allvar med de här grejerna? Jesus bygger inte sin kyrka trots sina lärjungar, utan genom sina lärjungar. Och när vi leds av hans befallningar så bemyndigas vi av hans ande. Det är någonting av det vi ska göra. Att i ande och kraft på något sätt fortsätta och förstärka och tjäna. Och de gånger jag de här senaste 7 åren har hållit i en medlemsintagning så har jag alltid sagt 4 saker från Efesierbrevet. Vi har sagt att vi är familj. Vi har sagt att vi är en kärleksfull armé. Och vi har sagt att vi är ett sjukhus. Och den sista är att vi också är en skola. Jag har ju levt med de här och bara på något sätt slängt in dem i vår medlemsintagning som ett grundfundament. Och tanken var egentligen att vi skulle gå igenom Efesierbrevet kapitel 1, vers 1-23 och bara på något sätt bevisa oss att han som skrev Efesierbrevet har marinerat sig i alla dessa tankar. Men efter gårdagen så kände jag att vi bör nog prioritera den här grejen och den här. För vi säger ju att vi faktiskt är ett tempel. Och har du sett den här lilla fåniga videon som jag och Jossan gjorde i veckan, så står jag och gör ett litet hus och säger vi är ett tempel. Och så säger Jossan, nej, inte ett hus så, utan det är mer så här. Och vad vi ska göra nu i vår är att vi försöker prioritera de här fem. Inte för att vi tror att de är nyckellösningar, utan vi helt enkelt tror på fullast allvar att tar vi tag i dem på riktigt och i sanning fungerar som familj gentemot varandra. Och det här är den yttersta anledningen till att jag i snart 7 år har bett er vända er om innan jag ska predika. Självklart finns det ett inslag av att det är gött för mig att få ordning på mina papper när jag ska upp. Och att jag liksom bara lägger allt i ordning. Men jag vill också att vi fördjupar och förstärker våra relationer mellan varann. Så att vi inte bara 1 timme och 45 minuter stirrar varann i nacken och så går vi hem till våra egna familjer. Utan det här är faktiskt familjen. Och nästa grej då, att vi är sjukhus. Inte bara att vi konstaterar att här mår vi dåligt, utan att vi också tänker här finns det läkedom, helande och tröst. Och över tid kan det faktiskt vara så att gemenskapen i sig är helande, tröstande och läkedom. Och vi kan fortsätta neråt med alla de där punkterna, men vi ska inte göra det idag, utan vi kommer att få tid till det i vår. Kan bläddra ner till sista bilden, Jakob. Förverkliga förändringen. Kyrkan är helt anmärkningsvärd. Det finns ingenting, du kan bläddra på och ändra ner till sista bilden. Det finns ingenting som kyrkan. Mot alla odds, och då får vi mot alla odds, så förändrade och förvandlade kyrkan hela världen. Och stryk under ordet alla där. Det finns fortfarande en hel del som måste förändras. Genom Guds nåd och med din hjälp kommer Nimbus kunna vara en del av den förändringen. Och jag tror att Gud vill uppmuntra, utrusta, vägleda oss att än tydligare på något sätt samla oss kring vad är kärnan och stjärnan i det här. Vad är målet och vad är meningen med detta? För Jesus säger, jag ska bygga min kyrka. Och Gud säger, den levande Gudens församling. Det här vittnar om någonting som inte upphör och som inte har upphört alla riken till trots. Hur mycket det än har stått emot den här kyrkan så överlever den. Så vi är familj, vi är skola, vi är tempel, vi är sjukhus och vi är armé. Nu ber vi.